Tack för förtroendet att få vara här i, det är inte Stockholm, det är Värmdö. Är det viktigt? Ja, tack för förtroendet att jag får vara här på Värmdö tillsammans med er idag. Jag kommer från Värnamo, men jag är inte smålänning, kanske ni hör på dialekten. Jag tycker själv att jag är smålänning efter 20 år där, men det tycker inte de som bor där. Utan de tycker jag har någon annan dialekt. Det får de väl tycka då. Idag så tänkte jag predika från Titusbrevet. Det blir några bibelord som jag vill dela med er, men jag vill tala om hur viktigt det är att vi alltid, precis som vi hörde här i din berättelse, att vi förlitar oss på Gud och att vi tror på Gud. Och jag hade ju en plan idag att jag ska ha med mig min hustru eventuellt som lite stöd så där, för man är lite nervös och blyg när man kommer någonstans där man inte har varit förut. Men hon tjänar landstinget idag, hon är barnmorska, så att det skulle tydligen levereras även i helgen. Så hon fick vara kvar på jobbet. Men det är viktigt att vara tacksam, tycker jag, över livet. Och jag tror att det är viktigt att förstå att glädjen och livskvaliteten, den kommer just från vissheten. Att vi fattar att Gud faktiskt älskar oss och han har gjort någonting och han gör någonting för oss. Och jag tror att vi kan bestämma oss även med våra hjärnor för hur vi vill förhålla oss till livet varje dag vi vaknar upp. En del vaknar upp och tycker att livet är hemskt. En del har substans i det de tycker för att de har det tufft. Men en del säger det bara ganska oreflekterat. Ännu en ny vecka och vädret suger och jobbet suger och allt annat suger. Liksom. Det är bara jag som är bra. Men det är ingen som har förstått det. Typ. Och jag hörde en rätt rolig story, tyckte jag personligen i alla fall. Om en grupp damer var det i det här fallet. Men det kunde lika gärna ha varit gubbar. Och de satt alltid och typ sydde eller virkade och bakade och sådär. Hade som en liten gemenskapsgrupp. Och det var ju alltid snack om bygden liksom och folket runt omkring och sådär. Och det fanns en kvinna där, hon sjönk inte ner på den där skvallernivån utan hon var alltid positiv. Sa alltid bra saker, försökte alltid se lösningarna istället för problemen. Och det blev jobbigt för de här andra damerna därför att då framstod ju de i sämre dagar om att hon hela tiden höll standarden liksom. Hon odlade en kultur. Och så en kväll då var det en tant som hade fått nog där. Hon tänkte nu ska jag klämma dit den här damen. Så hon sa, men du som alltid tycker allt är så positivt. Djävulen då? Vad säger de om djävulen? Ja, hon satt och funderade och den andra kvinnan hon var ganska nöjd. För hon tänkte nu har hon målat in henne i ett hörn liksom. Så tog hon sats och så sa hon, ja men man måste ju ändå säga att han är väldigt flitig. Så liksom, det var ju faktiskt sant. Och jag tycker ändå den där storyn, jag går faktiskt igång på den. Jag tycker det är härligt att försöka se det ljusa i alla utmaningar än vad vi drabbas av. Det är inte alltid så lätt, men jag tycker vi ska försöka det. Och då tror jag trampolinen eller fotfästet i tacksamheten, det kommer från insikten om att på något vis vi fattar vad Gud har gjort för oss. Och jag vill läsa från Titusbrevet kapitel 3, vers 4-6. Först ska jag läsa från Folkbibeln och sen ska jag läsa från The Message översättning. Bara för att alltså det är skrivet så bra på båda ställena. Jag läser först från Folkbibeln. Det står så här. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor så frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Utgöt, det känns nästan som att man impregnerar altanen, du vet, när den är så här riktigt torr och tråkig och så tar man fram det och så smackar man på så känns det bra igen. Och vi behöver hela tiden se till att vi är impregnerade, att Gud får impregnera oss. I The Message står det så här, men Gud, vår gode och kärleksfulla frälsare, grep in och räddade oss från allt det där. Det tycker jag är en häftig formulering. Vi vet själva liksom vad han har räddat oss ifrån. Vi behöver inte berätta det för alla andra. Det var helt och hållet hans förtjänst. Vi gjorde inget. Han gav oss ett rejält dopp. Skrubbade av oss all ingrodd smuts. Och efteråt var vi som nya människor. Rentvättade utan och innan av den helige ande. Vår räddare Jesus överröste oss med ett nytt liv i aldrig sinande strömmar. Alltså han överröste oss. Han förnyade, han utgöt, han impregnerade oss. Och det är så fantastiskt att få luta sig mot det ibland när man känner att livet suger. För det gör livet ibland. Och så får man påminnas om att ja, men jag kan ändå liksom lita på den Gud som älskar mig. Och det jag skulle vilja försöka liksom förmedla utifrån den här texten idag, det är påminna oss om vad Gud faktiskt kan göra genom den helige ande i oss. Alltså inte att vi lär oss en hemlig formel eller ett knep, utan att Gud genom den helige ande kan använda oss. Bibeln säger att Gud genom anden kan smörja oss så att det hårda blir mjukt. Det står inte så ordagrant, men det är det som budskapet är. Så att det här som spricker ibland, det läker ihop. Det vet ju ni som är i Afrika ibland eller som fjällvandrar ett par veckor, att man får ta fram den där limtuben efter ett tag och klistra ihop sprickorna i hälarna. Nu överdrev jag lite, men man får ta fram salvan i alla fall och så får man smörja fötterna. Vi kan också läsa att Gud genom den helige ande inte bara kan smörja oss, utan han kan också släcka våran törst. Så vi kan ju leva i en ständig törst som människor, och det gör många av våra kompisar och det gör vi ibland också. Vi är törstiga, vi vill ha mer, vi är inte nöjda. Vi jagar på liksom. Och i samband med lövhyddehögtiden som judarna ju firar till minne av uttåget från Egypten, då sa Jesus så här i Johannes 7:37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och sen kommer det här som jag skulle vilja lyfta fram idag. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Det hade inte skett än, men det skulle ske. Och det som lövhyddehögtiden påminner judarna om egentligen, det är att de är sårbara utan Guds omsorg. Att livet är skört. Och egentligen är det på samma sätt som den helige ande påminner oss om att vi kan inte vara utan anden i det här livet. Då blir det skört. Då blir det svårt. Därför att utan anden så hårdnar vi. Vi spricker, vi torkar ut, vi blir törstig. Så det är viktigt med påfyllning hela tiden. Det är viktigt att impregnera altanen var fjärde år eller något. Men det är framförallt viktigt att låta sig impregneras av Gud inför varje ny arbetsvecka. Och det är därför vi firar gudstjänst över hela världen idag. Jag tycker det är fantastiskt att vi kanske är 2 miljarder människor idag som firar gudstjänst. Tänk bara på den grejen, det är lite coolt tycker jag. Det här med att smaka på anden och låta sig bli insmord eller dricka sig otörstig, det är ju en viktig fråga som ligger i allt det där för dig och mig. Hur länge sedan var det som du helt ärligt, handen på hjärtat, drack dig otörstig eller lät dig smörja sig in för att du känner att du håller på att torka ut? Det kanske var liksom nyligen du kände att du fick uppleva den helige ande och Gud i ditt liv och känna att din tro är fräsch. Men ibland så går det ett tag. Lite som när man är ute och kampar och sådär, och så har man med sig tandborsten men man glömde tandkrämen, och så inser man bara det är något som luktar, och så märker man att det är man själv som luktar gruva och munnen efter en vecka i fjällen för man glömde tandkrämen. Alltså ibland så tänker vi att vi har hela paketet, vi har med oss mycket, vi har med oss tandborsten och församlingslivet och allt det här. Men vi måste också liksom få fylla på med det som gör att det smakar gott. Den helige ande. Och den helige ande är god. Han vill att du och jag ska må bra så att vi kan gå bra. Han vill att vi ska få leva och känna att det känns fräscht här på insidan. Psalm 34:9 säger smaka och se att Herren är god. Så låt oss smaka på den helige ande. Och det är tydligt att det finns ett liv utan anden och ett liv med anden. Verkligen. Saulus, som sen fick namnet Paulus, han är ett exempel på före andens uppfyllelse och efter andens uppfyllelse. Han är ute och rider, ni känner igen storyn, och så slås han bokstavligen till marken. Han får värsta käftsmällen av Gud själv. Bara flyger av hästen och han fattar ingenting, och så frågar han vad som händer och så svarar Jesus. Mitt i förföljelsen av de kristna så inser han på något vis att han hade fel och Gud hade rätt. Han som hade liksom, han var ju rätt som människa. Han liksom hade haft den bästa läran, han hade de bästa betygen, han hade alla examen man skulle ha, han kom från rätt stam, han bodde i rätt kvarter, han hade till och med dubbla medborgarskap som en riktig stekare. Han hade allt och han gjorde karriär och han var ambitiös. Men här någonstans, mitt i karriären, mitt i vägen mot Damaskus, så inser han plötsligt att Jesus lever. Och det är en sån stark story. Han inser helt plötsligt att allt han trodde var rätt. Hela hans driv och alla hans ambitioner, de var på något vis, han var inte inställd på rätt sätt. Han var inte ihopskruvad på rätt sätt. En helt ny världsbild och en helt ny trosuppfattning växte fram för Paulus. Han känner att han hade koll på allt. Nu helt plötsligt har han inte koll på någonting. Och så leder man honom in till staden där. Hans egna män leder honom in. Han ser ingenting. Och nu så börjar anden göra sitt verk. Och det här tycker jag är så häftigt. Först så fick Paulus genom anden en syn om att en man som hette Ananias skulle komma och lägga händerna på honom. Och när han gjorde det så skulle han få tillbaka sin syn. Samtidigt i en annan kåk så fick Ananias genom anden i en syn uppdraget att gå till Paulus och lägga händerna på honom. Och det hade han aldrig gjort om det inte hade varit anden som hade manat honom. Därför Paulus var ju superfarlig. Alla visste vem han var och Ananias var kristen. Men anden ledde honom. Så genom anden tänker jag att allting är möjligt för oss. Det är den stora skillnaden. Jag tror kvinnan som var med i den där syjuntan, jag tror hon var ledd av anden. Hon kunde alltid på något vis göra det hårda mjukt. Hon kunde laga det som var trasigt med sin inställning och med sitt sätt att förhålla sig till omgivningen. Och det är en intressant grej imorgon när du och jag åker till jobbet. Alltså med vilka glasögon tittar vi på våra arbetskamrater och på de möjligheterna som finns där och på våran uppgift. Är det ett problem eller är det en utmaning? Det är ju superspännande. Genom anden så får vi till exempel mod att göra otänkbara saker. Titta bara på Ananias. Han gick in liksom och bad för Paulus. Och så blir han fylld med den helige ande. Superhäftigt. Genom anden så kan vi få kunskap mitt i våran mänskliga begränsning. Jag vet inte när högskoleprovet är eller sådär. Jag har aldrig gjort det. Men om det är snart så kan du ju be den helige ande att hänga med dig på högskoleprovet. Och så kanske Han fixar biffen. Jag vet inte. Genom anden kan vi få ledning när vi är villrådiga. Jag och min fru och våra barn till exempel. Vi har bott i Småland 20 år. Vi ska flytta. Helt plötsligt så allt det man har koll på, så har man inte koll på det. Man vet egentligen ingenting, utan det är liksom okänd terräng. Man har en karta på något vis, men ändå lite spooky, lite osäkert sådär. Men genom anden kan vi få ledning när vi är villrådiga. Och kraft när vi är svaga, eller hur? Känner du att det känns jobbigt att gå till jobbet imorgon? Du kanske är en supertuff liksom utmaning på jobbet med underbemannad eller konflikter eller vad det kan vara. Be den helige ande idag, och vi kan be för dig att du ska känna dig kraftfull när du går till jobbet imorgon. Det vore väl härligt om du bara vaknade upp redan 4:30 och bara sa: yes, jag är redo. Det kanske aldrig har hänt förut, men imorgon kan det ske. Som i reklamen, plötsligt så händer det. Zakaria 4:6. Det står så här: varken genom styrka eller makt, utan genom min ande. Så där du och jag inte orkar löpa linan ut, där orkar den helige ande göra skillnaden. Han är plusmenyn i ditt och mitt liv. Han får till det på slutet när vi inte mäktar med det. Det är han som hjälper oss när vi känner nu går vi nästan in i väggen. Och så bygger han en dörr och så får vi kämpa vidare. Det är också intressant att titta på före och efter, inte bara vad gäller anden, men också vad gäller Gud och hans frälsningsplan. Därför i det gamla förbundet då fanns det ju en olja, en smörjelseolja. Och det var en blandning av kassia och kalmus och myrra, kanel och olivolja. Jag har ingen aning om hur mycket av varje. Det står i Bibeln, men jag har det inte i huvudet. Det var i alla fall en helig smörjelseolja. Det var inte bara liksom något man köpte på Biltema, utan det här var riktiga grejer. Och man kände liksom att det här är en speciell mix. Det här ska vi använda när vi smörjer präster till helig tjänst. Så det var inget man slarvade med. Men i det nya förbundet, alltså efter Jesus Kristus död och uppståndelse, då är ju alla präster. Och det innebär ju att du och jag här, vi sitter i samma båt. Vi tillhör det som Bibeln kallar för det allmänna prästadömet. Vi är präster, du och jag. Det finns ingen överste präst här inne, men Jesus däremot, han är överste präst. Och i det nya förbundet så blir vi smorda till tjänst, men inte med en sån där helig smörjelseolja som man hade i det gamla förbundet. Utan nu så blir vi smorda till tjänst genom den helige ande. Ni vet, först tar vi emot Jesus, sen låter vi döpa oss i vatten och sen blir vi fyllda med den helige ande. Vi kan bli fyllda innan också, men i apostlagärningarna så står det: gå och låt döpa er, då får ni den helige ande som gåva. Så allt det där finns ändå, det finns en rytm generellt sett som Gud på något vis verkar genom. Jag sa tidigare om anden att vi skulle kunna, att han kan göra det hårda mjukt, och därför skulle vi kunna likna den helige ande vid en salva. Ni vet, en sån där lotion, eller lotion som farmor säger. En lotion. Och när vi smörjer in oss regelbundet så känner vi liksom att det känns lite bättre, och vi känner att det luktar gott och det känns fräscht och sådär. Och jag har en hund som märker direkt när jag har smörjt in mig med lotion. Han blir helt tokig då. Och så när jag knyter dojorna när jag går till jobbet, då står jag på en stol i köket. Det är faktiskt sant. Det är helt sjukt. Jag tänkte, hur hamnar jag här? Jag som aldrig ens skulle ha hund. Nu står jag på stolen och knyter dojorna, för han lyder mig inte. Han vägrar. Har ni något tips så kan ni skicka ett sms sen. Men just det där att det blir attraktivt och det blir välbehagligt när den helige ande får smörja in oss. Jag tror det. Jag tror människor som vi umgås med kan känna att vi faktiskt går med Gud. Att vi är den där Kristusdoften. Jag tror man kan komma dit. Och man får vara med om sådana där hallelujah moment på jobbet och på bussen och överallt. Du, det är något speciellt med dig. Det är roligare att människor säger det än att de säger: ja, det hade jag aldrig trott att du var kristen. Det är väl ingen komplimang. Men ibland tror vi att det är en komplimang, att vi liksom, we are blending in. Men det ska väl märkas att vi går med Gud, att vi luktar liksom. Det är bara något jag har tänkt på här på slutet. Sen så kan man likna den helige ande vid en olja. Salva, olja, same, same, men ändå lite skillnad. När jag skrev ner det här så tänkte jag på de här oljorna man får på Kvantum, på Ica. Nu, alltså det har säkert varit modernt länge här hos er som bor i storstaden. Men jag som bor ute på landet, det är ganska nytt det här med att man köper olja istället för att ha smör på brödet. Så när jag går bakom min fru med vagnen så här när vi handlar på Ica, då brukar jag smita iväg så här när hon inte märker det. Till den där tjejen som står och låter den provsmaka oljor och doppa bröd i. Har ni varit där någon gång? Är det bara jag som går dit? Okej. Jag går alltid dit. Så hon, hej Anders, är du här idag igen? Säger hon liksom. Så jag stamkund där. Och så får man doppa bröd så där i olika oljor med olika smak. Och så får man smaka och känna bara wow liksom. Och så tänker jag ibland lite om den helige ande. Att det kan också vara så att vi smakar gott i människors närhet när vi låter den helige ande impregnera oss. Så tänker jag. Att få smak på Gud och att vilja ha mer, det är någonting vi ska eftersträva därför. Och sen då den tredje som jag sa i början där, det här med vattnet. Det är vattnet som återföder och förnyar, men dessutom som är det levande vattnet som släcker den här törsten. Och om jag kokar ihop det här väldigt snabbt nu, bara komprimerar det här, så tänker jag så här kring att vara tacksam, att fylla på hos Gud, att se livet som ett äventyr och vara beroende av den helige ande. Att vi kan ha ett gott liv. Vi jobbar och grillar och kollar på Mello och gör alla de här vanliga sakerna och går till kyrkan och går på sång- och musikevenemang och bio och så vidare. Vi kan göra det i all oändlighet och vi kan ha ett trevligt liv. Och det är väldigt nice, det tycker jag i alla fall. Det är inget fel med det. Men, punkt, punkt, punkt. Om livet som kristen eller som lärjunge till Jesus endast blir den här privata tron och umgänget med andra troende, då blir du och jag, då tycker jag församlingen inte blir spännande längre. Då tycker jag den blir en förening. Pingstkyrkans IF typ. Och det är väl inget fel med det. Men jag tror inte att det är så det är tänkt. Jag tror att Gud vill att vi ska vara mer än Pingstkyrkans IF. Jag tycker vi ska försöka vara den där församlingsgemenskapen som har fått det där stora fina uppdraget att genomföra. Det är ett helt annat liv, tänker jag. Jag har mycket papper, men det är så med oss norrlänningar. Vi har, alltså längre fram står det gråt här. Nej, jag skojar bara. Jag gillar papper. Jag skojar, det var verkligen ett skämt. En annan sak som man märker när man läser Bibeln och försöker begripa sig på det här med Gud och anden och den helige anden och vad, det är att anden kom över särskilda människor vid särskilda tillfällen och för särskilda uppdrag. Och det är någonting som vi ofta försöker betona när vi jobbar med våran alfakurs hemma i Pingstkyrkan i Värnamo. Vi tar mycket tid kring det här att förstå att det var på ett sätt i den gamla tiden. Men i den här tiden så finns det inte på något vis ett A-lag och ett B-lag. Det finns inte det gudsriket, utan vi spelar alla liksom i första femman, som vi hockeyfanatiker säger. Alla spelar i första femman. Men på den tiden var det så. Gideon till exempel, han kallades ju in i ett ledarskap, men han kändes inte trygg med det. Han bad inte om den uppgiften. Han ville inte ens ha den överhuvudtaget. Men vad är det som händer? Jo, anden talar till Gideon. Anden leder honom och utrustade honom. Och det var det som var den stora skillnaden. Att anden fick vara med på ett hörn. På mer än ett hörn faktiskt. Och vad säger det då? Jo, där du och jag inte är trygga, Där du och jag inte känner oss bekväma med våran roll eller våran tjänst eller vad det nu är som ligger framför oss. Där så kan ändå Gud på något vis leda oss. Och det är väldigt skönt att luta sig mot. Så det var Gideon. Sen har vi Simson. Och Simson, han är ju... Ja, det var ju han med håret, vet ni. Han kallades in i ett ledarskap, men det verkar som när vi läser om honom att han ändå var lite svag i sig själv. Som vi alla är lite till mans. Men det som gjorde Simson stark, det var ju andens kraft. Det var ju det som ju blev det övernaturliga. Det var när han gick i egen kraft, när egot tog över, när karaktärsbristen blev synlig. Det var då det spårade ur, det var då det ballade ur och det var då som han blev svag. Men så fick han ropa till Gud en sista gång för att ställa allting till rätta. Och så kan man läsa, och då fyllde anden honom med kraft. Vad lär vi oss av det då? Jo, att vi kan be anden att fylla på när vi är kraftlösa. Så ta till dig det som ett löfte från Gud själv. Besal är min favorit i de här tre personerna som jag refererar till när det gäller Gamla testamentet. Därför Besal, han var ju den som fick uppdraget att fixa till liksom hela liksom tältet och arken och hela paketet där när de skulle ge sig iväg på sin vandring. Och jag skulle säga att genom anden så blev Besalels liv komplett. Det känns som att han kanske var en hantverkare, han var en företagare. Han kunde driva sitt företag och han kunde göra det bra. Han kunde försörja sin familj, han kunde tjäna sin stam på den här vandringen. Men genom anden så hände någonting mer. Det tycker jag är så häftigt. Anden ger honom dessutom ett heligt uppdrag. Han kunde få vara i Guds tjänst i sitt företagande och med sina skills. Och det har jag märkt själv i mitt eget liv. När vi lägger vårt företagande i Guds händer, då får vi använda våra skills på ett helt nytt sätt. Och det vill jag uppmuntra dig som är här idag, som kanske driver företag. Du känner att det tuggar på, men det kanske aldrig lyfter riktigt. Fundera på om du inte ska säga: Gud, du vet att jag gör det här. Och du vet att jag går till kyrkan nästan varje söndag och är med och gör min del där och kokar kyrkkaffe och gör mina bitar och försöker vara en god samhällsmedborgare. Men det känns som att det saknas en pusselbit för att jag ska få till det. Gud, kan inte jag få vara i din tjänst och känna liksom att allting helt plötsligt matchar och klaffar? Och jag tror Gud vill möta dig på den punkten. Att du får känna att du liksom inte skitser, det är inte split vision. Här är kyrkan, här är företaget, här är familjen. Utan man får leva ett helt liv. Ett liv som sitter ihop. Låt inte det skönt. Det är min bön inför varje vecka. Att jag ska känna att livet inte blir som en hagelsvärm när man är ute och jagar fågel. Utan man liksom, ja, 9357. Ja, ni vet, älgstudsaren. Ja, det var glömde jag. Det var en dålig bild. Ta bort det förresten. I alla fall, den Gud som jag tycker Bibeln berättar om, han sätter ju personen före prestationen. Och jag gillar det. Och jag gillar det särskilt i den tid som vi lever i, globalt egentligen. Där det hela tiden handlar om att vi ska leverera. Vi ska prestera. Vi ska liksom hela tiden vara på plus och bygga vårt varumärke och allt vad det är. Va? Det ser säkert Gud, men det är inte det han tycker är intressant. Utan han ser dig. När du går och lägger ikväll, då säger han godnatt. Jag vet hur du kämpar, jag vet hur du mår, jag vet vad du funderar på. Men jag är med dig i alla dagar, till tidens slut. Det är den guden Bibeln berättar om. Och det är den guden som vill impregnera oss, fylla oss, smörja oss med den heliga andes kraft. I Ezekiel 36 och 26 så står det att vi ska få ett nytt hjärta och han ska låta en ny ande komma in i oss. Och i Joel 2 och 28 så står det att jag ska utgjuta min ande över alla. Och det verkar som att Gud har infriat sitt löfte hittills. Vi ser att församlingen växer jättesnabbt. över nästan hela jorden. Det är så kul och det är så viktigt att vi som finns i mindre lokala sammanhang som Värnamo och Värmdö och Vetlanda och vad det nu kan vara, att vi också kan se oss själva i det globala perspektivet, i det stora uppdraget. Att vi är en lagspelare, vi är med i matchen. Bibeln talar om att vi är en kropp med många lemmar. Vi sitter liksom inte på avbytarbänken eller i kölvattnet eller bakvattnet, utan vi är med i högsta grad. Och det här ger i alla fall mig enormt mycket energi. Jag vill uppmuntra dig till det här, att se vad Gud gör över hela världen idag. Och du är en liten del i detta. Det är häftigt. Jag är nästan färdig nu för er som är vana att det är lite kortare. Det står så här i Lukas 3:21. Jag vill ändå referera till det, för det har att göra med när Jesus fick den helige ande. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Sen går Jesus ut i tjänst. Det är på något vis skillnaden. Det är där som det händer. Och ibland när vi resonerar med oss själva, eftersom vi är rationella och logiska varelser på något vis, så säger vi: först ska det här och det här och det här och det här vara på plats. Sen ska jag ta reda på vad Gud vill med mitt liv. Men det verkar som att det ska vara tvärtom. Först ska vi söka Gud och sen läggs allting på plats. Och det är en svår läxa att lära sig, men det är ändå, det där tror jag är en superviktig princip. I kapitel 4 i Lukas också så läser vi att han var uppfylld av anden och så gav han sig ut i öknen för att sättas på prov. Och sen står det att han med andens kraft återvände och påbörjade sitt uppdrag. Samma med Saulus och Paulus. Anden var den stora skillnaden. Så det jag försöker säga med det här försöket att måla den helige ande och vikten av att vi ständigt låter oss bli insmord och impregnerad med den helige ande, det är så viktigt att vi kan tjäna Herren med glädje och i full kraft i de gåvor som han har lagt ner i oss. Så för att vi ska kunna göra det så måste den där passionen finnas där. Alltså det är ju viktigt i en relation att det finns passion, att det finns en överlåtelse. Och ibland kan det där liksom, kan ju bli lite vardag ibland av vilken relation som helst. Men vi måste arbeta på att kärleken hålls brinnande, både till varandra och andra, men också till Gud själv. Det får inte bli liksom bara ett föreningsliv, utan det måste få vara någonting som lever här på insidan. Det berättas om en flicka som växte upp och hade en ganska torftig relation till sin mamma. Det klickade inte. De kunde inte prata så bra med varann. De hade haft det kämpigt i många år. Och det fanns en låsning där. Alltså vardagen rullade på, men det var inte så mycket mer. Och den här flickan hade börjat tycka att hennes mamma var ganska mossig. Hon var ganska tråkig och grå. Och när hon tittade sig runt omkring så tyckte hon att alla andra hade coola mammor. Ungefär som att gräset var grönare på andra sidan, som vi hörde om. Och när hon tittade på sin mamma så började hon se allt som var fel istället för allt som var rätt. Och det här kan vara en bild på hur vi ibland ser på Gud och på våran gudsbild. Att ibland har vi bara alla våra frågor till Gud som vi inte får svar på så där, istället för att på något vis fokusera på det han faktiskt har gjort för oss. Och den här tjejen, hon sitter i alla fall där och stör sig på sin mamma och tittar på sin mammas fula händer. Hon tänker: min mamma har så fula händer. Jättekonstig detalj i den här berättelsen. De var helt sönderbrända, var lila och blåa och allt möjligt sådär. Och sen då så sitter de där vid köksbordet och liksom det har precis lagts efter ännu en konflikt. Och så frågar dottern sin mamma: mamma, varför har du så fula händer? Och då berättar mamman att när du var en bebis så började huset vi bodde i brinna. Och brandmännen, de sa att du får inte springa in i huset för att det var för sent. Men jag sprang in i alla fall för att rädda dig. Jag sprang genom elden, jag hittade dig, jag skyddade dig med min kropp. Och när jag sprang ut så brann mina händer sönder. Och det blev ju, jag menar, hon hörde det här när hon visste inte om det. Och så går det ett tag och så säger den här flickan: mamma, vilka vackra händer du har. Och det är liksom, det är det där man bara behöver bli översköljd med ibland när vi tänker på vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Hur Jesus kan liksom gå igenom någonting så fruktansvärt. Och sen på något vis så blir det någonting vackert. Alltså korset som många av oss har runt halsen, det är ju, det är ett tortyrredskap. Det är ett avrättningsredskap. Men vi går med det runt halsen som att, som ett smycke. Jag menar, ingen av oss skulle tycka det var sunt att se någon som hade en giljotin runt halsen. Eller hur? Det är ju makabert. Men Gud har gjort någonting med korset, va? Precis som den här mammans händer. Jesus, han gav sitt liv för oss, och spikarna genom hans händer och fötter och smärtan som han utstod, det var för våran död. Eller för våran, alltså han dog för våran skull. Men det som är den stora grejen i den berättelsen, det är att han faktiskt uppstår. Och han pratar med sina lärjungar och han sänder ut dem och han säger: vänta i staden till ni har blivit utrustade med kraft från höjden. Och sen rullar det på liksom. Jag tycker det är härligt. Jag vill aldrig glömma vad Jesus har gjort för mig. Jag berättade för Niklas idag när han hämtade mig in i Stockholm om min berättelse när jag blev frälst. Den ska jag inte dra nu. Men vi körde förbi den platsen där mitt liv förändrades. Så vet Andrew Crouch-låten, den här gamla, Take Me Back. Alltså det är ändå power i den texten. Att ibland, Gud, ta mig tillbaka till den där platsen och stunden och minnet. Och lukten liksom av seger när jag blev upprättad som människa. Vi får aldrig glömma bort det liksom. Det är därför vi är församling och inte förening. För att Jesus har gjort någonting i våra liv. Och nu skulle jag vilja be tillsammans med er. Och ni vet själva vad ni har för bönämnen. Men jag skulle vilja be för oss alla att när vi går till jobbet ikväll eller imorgon. Eller till skolan eller vad vi nu har framför oss. Så vill jag be om att Gud gör det som krävs för att du ska känna att veckan som ligger framför, den har du en förväntan inför. Har du ett obehag inför att gå till jobbet? Tänk om du kunde känna att nej, men jag går dit med ett leende. Jag ska ta mig igenom det här. Eller du som kanske har tufft nu och går igenom behandlingar och sådär och ska åka imorgon och få din behandling och sådär och lever i den kampen. Att du ändå kan känna imorgon att Gud, han är med mig. Mitt i det här hemska som jag är med om. Och du som är mitt i karriärsplanerna med plugg och universitet och gymnasium och sådär. Är det inte lätt att vara den åldern? Det vet alla vi som är äldre än dig. Men Gud, han är med dig. Och du ska se det som att det är spännande. Det är lite som att åka off-pist fast man inte får. Liksom. Man gör det ändå. Liksom. Och det finns en kick i det där okända. Men Gud, han är alltid med dig. Och det ska vi be om nu. Jesus, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn den här förmiddagen här på Värmdö. Och Jesus, vi vill tacka dig för det vi har fått hört idag av inledningsordet och den här berättelsen. Och i bibeltexterna och i sångerna som vi har sjungit tillsammans. Och vi vill tacka dig för att barnen också idag, de får bli impregnerade med de goda nyheterna om dig. Och idag, Herre, så vill vi be att du ska möta oss precis där vi är i livet. När vi går in i veckans utmaningar så ska du smörja oss så att vi blir mjuka och luktar gott. Du ska ge oss av din helige andes olja, Herre. Så att vi får tala rätt saker och tänka rätt saker och bete oss på rätt sätt. Och vi ska få dricka oss otörstiga hos dig. Tack Jesus för att du betalade priset, Herre. Tack Jesus för att den där smutsiga döden blev någonting vackert för oss, Herre. Jag tackar dig Jesus för att du har gett oss din ande. Helige ande, du är här nu och du vill beröra oss fysiskt och andligt och själsligt. Helige ande, jag ber just nu den här sekunden när vi bara är inför dig, så möt oss, utrusta oss inför det som ligger framför. Tack för att du är här. Tack för att vi får tillbe dig. Tack för att vi får tala till dig. Tack för att vi får umgås med dig, Herre. Tack för att du vill utrusta oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Innan vi sjunger så vill jag också säga till dig som kanske inte vet vad du tror på riktigt. Du kanske går i kyrkan regelbundet och du tror på Gud, men du vet inte om du tror på Jesus. Och jag tycker alltid det känns skönt att bara skicka med dig i slutet på en gudstjänst. Att om du inte känner Jesus eller vet om du har tagit det beslutet, så skulle jag vilja uppmuntra dig att göra det idag här i Skärgårdskyrkan. Ja, hur går det till då, tänker du kanske? Jag vill inte ge mig till känna här med alla människorna. Det behöver du inte göra nu heller, men du kanske känner någon här som du har förtroende för. Och då skulle jag vilja uppmuntra dig att ta kontakt med honom eller henne efter mötet eller idag och säga: du, idag bestämde jag mig för att bli en kristen. Jag vill tro på Jesus, men nu får du hjälpa mig här, för jag har inte helt koll på hur det går till. Men det du kan göra här och nu tillsammans med mig är att du kan be en bön om att Jesus får flytta in i ditt hjärta. Och det låter lite flummigt, men det är faktiskt fantastiskt. Och väldigt konkret. Du kan säga: Gud, jag tror på dig. Men Jesus, nu tror jag på dig också. Jag tror att du dog och uppstod för min skull. Jag tror att du är Guds son. Jag tror att du ska komma tillbaka en dag. Ta emot mig. Förlåt mig mina synder. Hjälp mig att få börja från scratch. Amen. Typ en sån bön. Du får be precis hur du vill. Gud, han kan sortera och han förstår vad du menar. Han känner ditt hjärta. Så låt oss bara be den bönen också tillsammans med dig. Jesus, den här förmiddagen så tar vi emot dig i våra hjärtan, Herre. Och jag ber särskilt för den eller de som den här förmiddagen tagit beslut att säga ja till dig. Jesus, tack för att du flyttar in i deras liv. Du upprättar dem. Du förlåter dem deras synder. Du ger dem ett nytt liv, Herre. Välsigna dem, Herre. Och se till så att det blir människor runt omkring som kan hjälpa dem att växa i tron och kunna börja vandra med dig som en lärjunge. Tack för att du har hört den här bönen, Jesus. Och tack för att du ser vilka det handlar om. I Jesu namn. Amen.